Kapitel 39. Hemfrid och ofred. Ragnar, Olof och besättningen dröjde i Tissö. Ändra var vinden oförlig, eller så firade man gille. Efter blotet och brödrakungarnas bränning hade de undfängnats rikligen natten igenom. Och när systrarna hade fött firades flitligt i flera dagar. Sen dröjde det inte länge förrän man förberedde bröllop. Detta ville framförallt Olof bevista, och vem var Ragnar och neka honom nöjet? I själva verket föredrog också han gästabud i Tissö, framför att tomhänt återvända till Soland. Besättningen tänkte likadant. Man kunde lika gärna gott dröja ännu en tid. Gunn och Gina var vid det här laget erfarna brudar och vana vid bröllop. Gunn hade haft Halvdan och Bausi före Harald, Gina Esir före Viger. Tror du att det hinner bli ännu fler innan vi dör, funderade Gina när hon och systern satt samman en kväll, någon tid efter bröllopet. En söderstråd är vansklig att veta, sa Gunn. Den löper lite som den vill. Vi människor besvärjer och ber så gott vi förmår. Sen blir det som det blir. Jo, det blir som det blir. Men det vore gott om vi finge leva länge samman med våra nya makar. Längre än med de förra i alla fall. Viger verkar väl, sa Gunn. En god husfar och en skicklig stridsman. Det är han, sa Gina. Och han står Harald nära. Det underlättar. Då saknas hinder för oss att ses. För oss och för våra barn. Har du förresten tänkt på hur fort de växer? Ja. Och det känns i armen också, jag vet. Det spelar ingen roll hur stark man är. Att konka på en klump som Björn, det sliter på scenerna. Du har väl honom i duk? Om dagen, ja, men på natten bär jag för hand. Än du då? Samma, men ibland låter jag Amma bära. Är det därför du har slutat se så sömnig ut? Kanske det. Du ser också pigg ut. Och du är vacker i din nya kjortel. Tack. Ammas syster hjälper mig, sa Gunn. Vad har man annars gått folk till? Gina tystnade och tänkte, sen sa hon. Att rusta den gård man har övertagit. Är det mycket att göra, frågade Gunn. Kan man säga, sa Gina. Nyke var inte bara en illgärningsman, han vanfötte gården också. Efter att du skar halsen av honom hankade gårdsfolket sig fram efter bästa förmåga. Och den var inte stor. Eländigare skara har jag sedan sett. När vi kom dit var trädarna trasiga och hunger rådde. Åkrarna var illa besådda, fäna få och visthuset tomt. Nu ska vi skaffa ordning på torpet. De som finner sig får stanna, samt får föda och kläder. Övriga må gå. Vem väljer annan husbonde? Ja, det var några kvinnor, mödrar till Nykers barn. De fruktade för sina avkomlingars liv. Vi gav dem åt naborna. Ja, det blir nog bäst för alla. Rädda trälar är farligt husfolk. Hur går det med skörden? Ja, det är inte mycket att skörda. Vi bärgar det som finns, resten får vi köpa. Viger och silver. Nästa år sår vi, samt skördar. Se till om något saknas. Harald och jag ger villigt hjälp. Den hjälp ni behöver. Ja, vi lånar gärna smen och ansträngar. Det är mycket att göra åt hall och uthus. Vintern kommer fortare än man minns. Då måste husen vara hela. Just nu skär vi halm och vass. Taken läcker. Gunn begrundade Ginas läge. Nykers gård hade verkat vara en utmärkt utväg. Den var herrelös och Viger saknade det eget hem. Att den var förfallen var tråkigt men gick att åtgärda. Egentligen var det en rik gård. Gärna var vid om marken bördig. Det förfall Nyker hade utsatt den för gjorde de alla bestörta. Jag kommer att tänka på en sak, sa Gunn. Va? Om Olof stannar som Ragnar vid besättning kan ni nog bygga nytt istället för att laga. Gina såg på sin syster. Den tanken var ny. Det märktes på hennes min. Tror inte de tänker återvända hem snart? Man vet aldrig. De verkar festa vid Tisse. Gille varje vecka och Olof dröjer sig gärna kvar. Det märks. Vem har han återvända till? Mer än farbror Fribjörn och hans folk. Det har rätt i. Låt oss tala med dem. Men tänkte hon sen högt. Det är många munnar mätta. Visthusen är tomma och Viger äger inte hur mycket silver som helst. Jonas är så Gunn. Harald är frikostig mot sina förtrogna. Han har kistvis med silver. Tänk på att han har Viger att tacka för mycket. Delvis. Thor var med på ett hörn också. Men det vore verkligen värdefullt. Om du talar med Harald så ska vi tala Viger. Och sen språkas vi båda med Olof och Ragnar. De kanske inte vill trots allt. Klart de vill. I alla fall Olof. Om bara han stannar blir ingen hall. Då blir det bara en bod. Då får vi fira små gillen så Gina och Log. Och stå och sova. Gunn flinade. Olof övervägde Ginas förslag samtidigt som han tänkte på Soland. Där hemma ligger Härsby öde och ingen är kvar. Mor och far ligger dräpta i jord mellan stavar. Gisla och Geir har försvunnit i havet och ingen finns kvar. Jo, förresten. Fridbjörn och Holmdis, de tar hand om jorden. Om skörd och nästa års sådd. Och så Fjolvar, men vem blir munter i hans sällskap? Här är mer glädje, tänkte han. Här är jag fler fränder än hemma. Jag är hellre med Gunna och Gina samt deras barn. Och bland danerna finns fler som jaktar. Lika nära som Harald har jag aldrig stått en kung förut. Erik Upplandskung var fjär, ja till och med tvär. Nej, än finns ingen orsak att återvända, tänkte han. I alla fall inte förrän till våren. Ragnar och de andra solländerna var inte svåra att övertyga. Inom några dagar var de igång med att hjälpa Viger och Gina med gården. Det var roligt att bygga och de blev väl undfängnade med mat och dryck. Till och med de få som ville hem slutade akta på vinden. När de vände till deras fördel var de redan fängslade av arbetet. Det hade inte gått många dagar förrän Viger kom ett bud om ett bättre bygge. Saxarna i söder var återigen besvärliga och angrep handelsmän som färdades i gränslandet mot Jutland. Harald hade bett Viger att samla en skara män och fara till Angeln för att bygga vidare på virke. Virke, undrade Olof. En vall med dike som försvar mot saxarna i söder, svarade Viger. Ett mäktigt arbete. Folk från danernas alla öar bygger var och varannan sommar. Med förenade ansträngningar vill vi hejda saxarnas framfart. Är det inte en tokig tid, undrade Olof. Fördemånad och snart slakt. Som du vet kom annat emellan denna sommar, sa Viger och blinkade åt honom. Annars brukar försommaren vara lämplig. Varför just i Angeln, frågade Ragnar. Viktiga vägar möts där. Från Saxland leder landsvägen längs hela Jutland. Floderna för till Frislands kust i väster och i Sliesviken styr man österut till öppet hav. Och arbetet blir mindre digert där edet är smalt, vilket är just där. Många sjöfarare väljer att släpa fartygen över land för att slippa runda Jutland och öarna. Är det mödan värt? Ofta, utom när saxarna lurar i mossen. Och det gör de. Till och från, det är därför vi bygger. Vi har gjort så i snart 2 mansåldrar nu. Undan för undan blir hon allt mäktigare. Och nu vill ni ha vår hjälp. Gärna. Jag tar snart med storhundrade män för att verka vid virke. Ta med dina också, vet jag. Det är hårt arbete, men hedersamt. Och tråkigt är det aldrig. Många människor samlas där, farleder möts och många män verkar. Jag tvivlar på att du någonsin har sett en mer storslagen anläggning. Det blir en upplevelse, ett gott minne. Ragnar funderade en stund. Ja, på din och Ginnas gård räcker arbetet kanske till jul åt karlarna. Delar vi upp dem, säg 2 hälfter, och låter den ena fara till virke räcker arbetet på gården längre. Det värsta som kan hända är om de får för lite att göra. Män som långled ställer ofta till förtret. Tala med dem. Några vill säkert fara och andra stanna. Uppgifter finns åt alla, ända till våren. Avgjort, Ragnar. Jag pratar med Karin ikväll. Och du, lant till. Jag åker gärna mig själv. Några dagar senare steg Ragnar med halva sitt lag ombord på båten och får samman med Viger och hans karar mot Sliesviken. Olof stannade med resten av männen och byggde vidare på gården. Nu kan jag inte fara hem, tänkte han, vare sig jag skulle vilja eller inte. Båten är borta. Gina var glad att ha sin bror som sällskap. Min man försvann så fort han kunde efter bröllopet, sa hon skämsam till Gunn. Du verkar inte bedrövad. Ja, det är som det. Arbeta måste alla. Och i sängen hade han ännu inte haft något att hämta. Inte än. Det har inte gått tillräckligt med tid sedan vi födde. Så är det. Harald väsnas som en vårkatt om kvällarna. Älskogskrank och otålig. Om man ändå lider av att tåla sig kunde han lika gärna ha följt med Viger. Ja, han har annat att stå i. Och mig likar samvaron ändå gott. Det gäller att ta vara på stunderna tillsammans. Tids nog får han iväg på färd. Jo, sällskap är den bästa rikedom man kan äga. I Viger ställe är Olof och de andra karlarna ett muntert laga hos sig. Om dagarna bygger de, om kvällarna sitter vi samman i hallen. Olof är snäll mot Adisla. Han har alltid tyckt om barn. Ja, så är det. Han håller henne så snart han får en möjlighet. Bär runt henne i hallen och sjunger och rimmar sager. Hon är för liten för att förstå, men trivs när han trampar takten. Han börjar tidigt, sager, flickan, bara månader. Jag vet. Häromkvällen försökte jag se på berättelsen om Loketrätan. Knäppjök. Jo, men karlarna kom med. Och snart satt de samman och mälde samt gungade till taktfast tramp. Adisla somnade snart, så snart de hade börjat. Det verkar trevligt på gården din. Så muntert har det inte varit på flera mansåldrar. Trälarna börjar tina. De märker skillnaden och visar tillit. Det lovar gott. I Soland verkade Fridbjörn av han. Han var otålig och väntade förgäves på tiden där. Har du inte fått reda på något idag heller, så Holmdis när han klev ur tröskeln. Ingenting. Vindarna är märkliga sommar. Blåser lite som de vill från alla håll och inget på samma gång. Tids nog ska du se att sydvinden för med sig både båtar och tiden där. Var har vi Rörik då? Vad tror du? Jag är kvar där. Förbannade fegis. Honom har vi ingen heder av. Bättre då med Radulf, så liten han är. Åh nej, så liten är han inte. 15 år är fullvuxet. I alla fall på längden. Du vet lika väl som jag att styrkan kommer från hullet och skickligheten från övning. Han gör gott gagn, den drängen. Jo, det gör han. Men Rörik, den lystne lättingen. Gudrun, morgon, middag, kväll. Nej, inte gagnar han gott, inte. Det är som är säkert. Låter man vara. Pressar upp och går alltid baklås. Och vad vann du då? Han får som han vill, vare sig det blir hon eller ej. Släpper du taget blir det i alla fall inte till priset av er sämja. Gudrun duger. Ja, hon ja. Det är min son som inte duger. Han duger också. Men i sommar har han viktigare saker för sig, anser han. Att värna landet väger tyngre. Det gjorde de inte när vi träffades, minns du? Släpp taget nu. Ja, jag vet. Det är svårt när allt är som det är. Varför kommer våra uppdroder aldrig tillbaka? Utan dem mäktar vi aldrig vräka sig över sjökonungens gjutar. Jag vet, sa Holmdis och kramade sin makes huvud. Jag vet. Fridbjörn suckade och klappade hennes hand. I slutet av sommaren hjälptes alla åt att bärga skörden, både på Tuna och i Härsby. Trots brist på utsäde hade man lyckats beså Härsbys alla åkrar, och det arbetet ångrade man inte nu i skördetid. Nu skulle visthusen fyllas, både Härsbys och Tunas. Det blir gott om mat i vinter, sa Fridbjörn. Det kan behövas förråd i dessa tider. Vem vet om Sölve och hans handhang kommer på gästning, eller snarare när. Vi borde nog gömma Härsbys visthus, sa Adolf. Det syns nu när resten av gården är borta. Kommer gjutarna förbi, plundrar om det. Du är inte dum du, fast du är liten, sa Fridbjörn. Jag är inte liten, förresten, Adolf. Var det något han var känslig för? Var det bli kallad liten, svag eller klen? Jag vet, sa Fridbjörn och rufsade Adolf för året. Jag vet. Det tar bara lite längre tid för din gamle far att lära sig nya sanningar. Du gaggis, sa Adolf. Om jag är gaggis så är du liten, sa Fridbjörn och kramade sonen. Den vreds loss och ställdes åt sidan. Flytta visthuset, grunnade Fridbjörn. Eller bygga nytt undan från vägen. Ingen dum idé. Vi får dit imorgon och hämtar allt spannmål, så får vi bygga nytt nära utmarken så snart vi kan. Det var min idé, sa Adolf. Glöm inte det. Jag vet, sa Fridbjörn och såg upp. Vem är det som kommer där? Båda betraktade den som nalkades. Det ser ut som, tänkte Fridbjörn. Kan det vara? Nej, jo, det ser ut som Säming. Ja, i så fall blir det tider. Svåra sådana, eftersom Säming och inte Ragnar bär bud. Och Gangulf samt Olof saknas. Hämta mor, sa han till Adolf. Eller säg när att vi kommer in. Det blir nog bäst. Alla på gården satt på spänn för att höra vad Säming hade att berätta. Alla utom Rörik som var rodsunda. Bistra tider, sa Säming. Inte förstod jag att de som stannade hemma fick mer bekymmer än vi som rodde ut. Ja, det har varit en svår sommar, svarade Fridbjörn. Men låt oss först höra vad du har att förtälja. Jag väntar bistra besked. Annars hade vi sett andra ansikten här. Tack för att du nämnde det. Nu blir uppgiften mindre svår. Sorgebud är alltid svåra bud. Vi ska veta att vi har gallrat, så Holmdis. Vi har efter gallrat som aldrig förr. Se här, sa hon och får ut med handen mot väven. Se vilken väv. Ser du hur många trådar vi har löst och spänt under de månader som har gått? Och så går det så här. Hon sjönk ihop och stirrade tomt ner i golvet medan Säming berättade. Han utelämnade ingenting utan tog med allt. Såväl bragder som missgrepp. Mycket handlade om Gangulf, gårdens son. Hur han hade gått från kämpe till vrak och sen utvecklats till bärsärk. Hans storslagna försvinnande var ett ärofullt slut, men förtog inte frändernas sorg. Holmdis och döttrarna hade blanka ränder på kinderna. Fridbjörns käkar malde i ett och Radulf stirrade tomt in i elden. Endast Smidebbe samt Garm såg mest ut som vanligt. Nu när kriget tryckte sin fula bak rakt i synen på Radulf kändes det inte längre lockande, bara fult och frånstötande. Hans egen bror, brutalt borta för alltid. Nästan alltid i alla fall, tänkte han, tills vi möts på andra sidan. Om jag inte hamnar hos Hel och Gangulf i Valhall. Det är klart att det blir så, Radulf suckade. Nu hade han endast systrarna kvar i livet, som Rörik, men ingen av dem räknades på samma sätt som Gangulf. Systrarna intresserade sig mest för annat, gården, galder och läkedom, samt män. Vad eller vem Rörik intresserade sig för, det visste alla vid det här laget. Förbaskade fjant, tänkte Gradulf. Berättelsen om Gisla Geir var lika dyster. Säming visste inte mycket mer än att de hade hoppat i havet och aldrig mer syns. Trots att Radulf var förbittrad för att de hade fått ro ut, men inte han, skulle han komma och sakna dem. Han hade framförallt retat sig på Geir när han fick fara. De var i samma ålder och lika dugliga. Men nu när han inte längre hade Gangul för Rörik höll sig borta skulle Gisla Geir ha utgjort ett gångbart sällskap. De var trots allt riktigt muntra, eller rättare tänkt, hade varit. Och Leif och Lafsen är Karl, tänkte Radulf. Vad ska man säga? De fick i alla fall ett ärofullt slut. Det är bättre än att hänga kvar här hemma som jag fick göra. Det är en viss tröst att Olof och Ragnar lever. Det kan man åtminstone hoppas. Men säker kan man aldrig vara förrän de kommer hem igen. Och inte ens då. Med Sölve sjökonung i Uppsala går ingen säker. Och Sämings samspråk med föräldrarna om kung Eriks död och Gjuten Sölves angrepp på Svitjod förstod Radulf delar men inte allt. Eriks död tycktes honom dramatisk. Danerna slogs mot verkade ha smitt sina gallrar väl. Att dräpa Erik med en åskvig, det var inte illa. Men vem som kom efter Erik intresserade honom föga. Vissa stormän sökte sig till Sölve, de såg i honom en stridbar efterträdare till Erik. Många var missnöjda med Svitjods utrodd. Dugliga män dog i drabbningen och de som återvände kom tomhänta. Så när som på kungens aska. Och ingen förmådde att vräka Sölve. Andra stödde Östen och ville hjälpa honom att värja landet. Men vem intresserade inte Radulf nämnvärt. Där var namn och omdömen, platser och gårdar, kämpar och styrkor som tar avtal och förbund om vartannat. Men så mycket förstod han. Att det var för sin inbördes splittring som Svitjod hade svårt att bekämpa Sölve samt dennes stridsvana styrkor. Inte ens sen utrodarna hade kommit åter lyckades man skrapa ihop en härskara mäktig nog att övervinna fienden. Radulf förstod att det var ungefär därför som alla verkade motstulna inför den vinter som väntade. Det blir en kall vinter, så Säming. På många sätt, så Fridbjörn. Saknaden blir svår. Och tvedräkt förtär. Svitjod slits så länge split består. Sölve, gjuten, satt som gjuten i Uppsala hovgård och hans män gästade var de ville. Fängnades de då inte med det bästa gården hade att bjuda, gick det ofta inte bättre än att männen själva hämtade det de fordrade ur visst hus och bo där. Ibland dräpte de bonden, lägrade kvinnorna och slog sig ner på gården, åtminstone så länge där fanns mat och dryck. Fridbjörn, Smidebbe och Radulf hade slagits mot Sölveskarar vid några tillfällen under sommaren. Ofätig Karl, Galmi och Fundin hade varit med och av dem var nu alla utom ofätig döda. Östen hade haft svårt att samla sina splittrade styrkor och han var själv på flykt. Till slut hade man inte längre vågat reta gjutarna utan väntade på kung Erik. Hur många män kom med tillbaka, frågade Fridbjörn. Av fem storhundrade män med ut, så Säming, kom knappt fyra tillbaka. Kan vi övertyga dem, tror det finnas gott hopp om seger. Eller ser de leda på ledung? Låt oss se tiden an och hoppas att Sölve tar sitt förnuft till fånga. Ingen kung sitter länge vid makten när folket svälter. Vanfött land föder ingen, utan kött inga kämpar, utan kämpar inga segrar, utan segrar inget silver. Kung utan silver lockar ingen till sitt lag, han dör ensam och ärlös. Om Sölve inte är enfaldig, och det betvivlar jag att han är, förstår han att han måste styra förståndigt för att behålla riket. Annars måste vi hjälpa honom härifrån. Ja, då fordras förbundna. Ensamt kämpar Svitjod förgäves. Tunas invånare såg hösten an utan tillförsikt. Så fort Sölveskarar nalkades måste Frida och Fröjdis, de fagra möna, föras undan innan karna fick fatt i dem. Annars skulle de roa sig på det sätt de fann lämpligt. Och i utmarkerna måste förråd finnas, som ingen annan anade. Med gjutarna trampande över tunet stod inget annat val till buds än att med glad min och svald förbittring bjuda dem vad de fordrade. Överlever vi våldgästningen, tänkte Fridbjörn, måste vi klara oss genom vintern med maten som vi har gömt. Och därtill sörja vår drunknade son.